God morgon och välkomna, säger vi. Och vi kommer att titta på ett par skriftställen här. Men jag tänkte bara ställa den här frågan. Vad är det vi egentligen vill ha? Alltså om vi verkligen fick ett tomt papper och en penna. Och Gud skulle bara säga till oss, skriv liksom, vad vill du ha? Liksom en riktig önskelista som när barnen skriver till tomten. Precis det, inga mjuka paket, bara hårda. Mjuka paket är alltså kalsonger, strumpor och så vidare. Och hårda är då givetvis leksaker och tekniska prylar och vad det nu kan vara. Men om vi då fick den önskelista, vad skulle det stå på den egentligen? Och då säger vi, men om Gud då är denne allsmäktige Gud och han älskar oss och han vill vårt bästa och han har en plan för vårt liv. Varför är det inte så enkelt att vi bara tar den här listan och bara skriver den och så lägger vi den på brevlådan liksom och skriver Gud, himmelen eller vad det nu kan vara på den. Det vore ju mycket enklare så. Så fick vi precis allt vi behövde och så levde vi glada, lyckliga alla våra dagar. Det måste vara någonting här. Så, det beror på att Gud är sur på oss. Han tycker att vi syndar för mycket och därför så vill han inte ge oss allting. Och så börjar vi liksom tänka så här och börja förhandla med Gud på olika sätt liksom, att om du ger mig det här så avstår jag från det här, och liksom vi har den här lite konstiga relationen med honom. Men det finns någonting mera här. Det är helt rätt att Gud vill ge oss allt med honom, och faktum är att han har redan gett oss allt med honom, därför att allting som Kristus är och har, det är vi och har vi därför att vi är i honom. Så vi är redan i Efesierbrevet 1:3 välsignade med alla de himmelska välsignelserna. Så på det sättet så kan vi säga att vi behöver inte skriva någon önskelista. Vi är redan, vi har redan allt detta. Men uppenbarligen så är det ganska mycket friktion här nere. Vi tycker inte att livet är så bra ibland och det går snett, det blir problem och så vidare. Men jag tänkte just på det här, att vad är det Gud egentligen vill? Jo, det är naturligtvis att ge oss det allra bästa. Men problemet är att vi vet inte vad vårt allra bästa är. Precis som ett litet barn inte vet vad sitt allra bästa är i jämförelse med föräldrarna. Och nu vet inte kanske jordiska föräldrar alltid vad som är allra bäst heller. Men vi gör vårt bästa. Men Gud vet vad som vi verkligen behöver. Och han vill ge oss detta. Så vi ska tala om idag att vänta på Guds bästa. Att vänta på Guds bästa. Och vad som ofta händer för oss, det är att när vi vill ha någonting så ber vi Gud, jag vill ha det och det. Sen tittar vi upp liksom, jag har inte fått det. Och så springer jag ut och försöker att skaffa mig det här i min egen kraft på något sätt. Och vad händer? Jo, jag går händelserna i förväg. Och vad händer då? Jo, jag fattar kanske felaktiga beslut. Någonting blir fel. Någonting blir fel. Och resultatet blir ödesdigert. Och många gånger så kanske vi ändå blir välsignade på något sätt. Men det är ändå det näst bästa. Och Gud vill alltid ge oss det bästa. Och det finns några fantastiska löften som jag vill dela med mig. Vi ska läsa två stycken skriftställen. Och vi kan börja faktiskt med första Mosebok 15. Och de första 6 verserna. Här har vi en man som säkert många av er känner till. Abraham. Eller som han här heter, Abram. Han har ännu inte fått namnet Abraham. Men här står det så här i de första sex verserna: därefter kom Herrens ord till Abraham i en syn. Han sa det: frukta inte, Abraham. Jag är din sköld. Din lön ska bli mycket stor. Men Abraham sa det: herre, herre, vad ska du ge mig? Jag går ju bort barnlös, och arvinget i mitt hus är Eliezer från Damaskus. Abraham sa det vidare: se, mig har du inte givit någon avkomma. En av mitt husfolk kommer att ärva mig. Men Herrens ord kom till honom: denne ska inte ärva dig, utan en som kommer från din egen kropp ska bli din arvinge. Sedan förde han honom ut och sade: se upp mot himmelen och räkna stjärnorna, om du kan räkna dem. Och han sade till honom: så ska din avkomma bli. Och Abraham trodde Herren, och han räknade honom det till rättfärdighet. Så här ser vi att Abraham trodde Guds löfte, och hans tro rättfärdiggjorde honom. Han blev ett Guds barn av tro. Inte på grund av sina gärningar, inte på grund av någonting som han presterade eller kunde imponera på Gud med, utan allting som behövdes, det var att han trodde på Gud i sitt hjärta, och han gjorde så. Men vi ser också att han hade ett löfte här om en son. Och om vi nu går händelserna i förväg lite grann, så vet ni att den här sonen var Isak, och att Isak så småningom skulle födas. Men jag använder det här som en illustration, därför att Abraham hade fått det här löftet, men han fick det inte uppfyllt omedelbart. Och på grund av att han inte fick det omedelbart uppfyllt, så kunde han inte vänta. Och hans fru Sara kunde heller inte vänta. Så hon hade ett litet förslag om den här tjänstekvinnan som fanns i huset, och sa att kanske det är en lösning. Och vi vet att den här tjänstekvinnan Hagar, hon födde Ishmael. Och hon drevs bort därför att Sara blev avundsjuk på henne när hon såg att hon blev havande och så vidare. Men Gud gav ett underbart löfte också till Hagar. Och vi vet att det är de arabiska folken som också har ett löfte i Abraham. Men inte samma löfte som finns för Isak, som var löftessonen, som skulle födas av Sara när hon var 90 år gammal. Abraham var 100 år gammal. De tittade på varandra och skrattade. Hur ska det gå till? Men löftet stod fast. Men de kunde inte vänta, så de försökte att uppfylla löftet i köttet. Och det är samma sak med oss. Vi ber, vi säger till Gud, vi har någonting i vårt hjärta, men vi orkar inte vänta. Så vi gör någonting, vi går händelserna i förväg. Vi sparkar upp dörrar, vi tacklar in dem så här liksom. Och vi säger: åh, Gud har svarat på min bön. Och sen känner vi efter, eller förstår vi efteråt, att det var egentligen någonting som vi forcerade själva. Och jag använder det här som en illustration, bara för att det är ett klassiskt exempel på hur vi går händelserna i förväg och gör någonting som väntar inte in Gud och hans bästa och den plan som han har för våra liv. Och jag vill att vi läser vidare ett löfte som vi hittar i Jesaja, profeten Jesaja. Och det är kapitel 64 och verserna 1 till och med 4. Och det är egentligen vers 4, men jag vill läsa bara de andra för sammanhangets skull. Och att du lät himmelen rämna och du kom hit ner, så att bergen skakade inför dig, som när eld antänder ris och elden får vattnet att sjuda, så att ditt namn blir känt för dina ovänner och hedna folken darrar för dig. När du gjorde fruktansvärda gärningar som vi inte kunde vänta oss, då du steg ner och bergen skällde inför dig. Och sen lyssnar nu vers 4. Aldrig någonsin har man hört, aldrig har något öra uppfattat, Aldrig har något öga sett en annan Gud än dig handla så mot dem som väntar på honom. Är inte det en fantastisk liten fras? De som väntar på honom. Han talar till en särskild grupp här. Han talar till de troende, först och främst, uppenbarligen. Men också i förlängningen, de troende, för det är inte självklart att alla troende väntar på honom. Men han säger att de som väntar på honom, de ska han göra saker och ting för som är så stora att de häpnar. De blir förbluffade över att detta verkligen är Gud som väntar. Och jag tycker det är ett underbart löfte att han ska handla för, och egentligen står det liksom att han gör det för vår räkning. Liksom att han vill göra det här för vår skull. Och det här ordet för att, som det står här i vers 4, handlar mot dem som väntar. Det här ordet för handla är ett ord som betyder att göra någonting i den bredaste mening. Så det vill säga att Gud ska göra någonting för sitt folk om de väntar på honom. Och sedan det här ordet för att vänta, det betyder i hebreiskan att hålla sig till någon. Det vill säga den som lever nära Herren, den som lever nära hans ord. Men det kan också betyda att tälja och mejsla, ett ord som, alltså när man hugger ut någonting, om man har en staty, kanske av trä eller sten, om man har några verktyg, om man hugger ut den här så att det formas. Och det är just det här liksom att man mejslar ut den rätta gudsbilden. Ni vet liksom när en skulptör eller en konstnär får ett block att jobba med av trä eller sten eller vad det nu är för material man jobbar med. Det är liksom bara en klump. Man vet inte så mycket. Men allt eftersom man jobbar så börjar formen att förändras. Och helt plötsligt börjar man se att det är någonting. Och när man har jobbat på det så blir det en underbar skulptur. Och på samma sätt tänker vi oss att vänta i bemärkelsen att vi väntar på Herren. Vi lyssnar till undervisning som är baserad på det fullbordade verket. Så att jag mer och mer förstår vem Gud är. Den här bilden av honom, vem han är, hans karaktär och natur blir klar och tydlig för mig. Därför att hur ska jag kunna lita på en Gud som jag inte vet hur han är? Jag kan förstå att Gud finns av olika anledningar. Men om jag bara förstår att han finns men inte förstår hur han tänker om mig, om oss, om sina barn, om hans plan, då blir det svårare. För vi jobbar på vår gudsbild på det sättet. Och det betyder också att klargöra, definiera. Jag behöver få en tydlig bild av vem han är från skriften för att kunna förlita mig på honom och veta att det lönar sig att vänta på honom. Därför att om han inte är den som vi säger att han är, utan att han är en skäggig farbror i himmelen som skickar blixtar i huvudet på folk som inte lyder honom. Om vi tänker oss Gud på det sättet, varför skulle jag då vänta på honom? Han vill ju bara föra mig fram till liksom gränsen och säga, ah, här är det här. Och sen, haha, och så drog han undan mattan för våra ben. Att det är inte den guden som Bibeln beskriver. Men det är den guden som vi behöver lära oss om. Så att vänta på honom, det betyder att hålla sig till honom. Spendera tid med honom. Ta varje tillfälle i akt att lära sig att lyssna. Att hugga ut sin gudsbild. Baserad på en sund lära i en lokal församling. En undervisning som gör att vi förstår vem han är. Och så att vi får klargjort och definierat vem han är, hans karaktär och natur. Så jag tänker på hur allvarligt det här egentligen är för oss många gånger. Att vi lever inte i det som Gud har förberett för oss. Vi missar så mycket. Vi är så snabba liksom att hoppa in i ett sammanhang. Noll tålamod. Och Gud vill gripa in i våra liv. Och det är därför han vill att vi ska ha en förväntan. Jag menar, jag tänker många gånger hur man ber ibland. Man har ingen riktig förväntan. Man bara ber därför att man ska be. Man vet ungefär vad man ska säga. Men man är inte sådär liksom 100% övertygad om att när den här bönen steg upp så har Gud verkligen hört den. Och det är inte frågan om han ska svara på den eller att han ska svara på den, utan frågan är när och hur. Och han gör det alltid på ett sätt som får oss att tappa hakan. Därför är det han säger här till dem, att ni längtar efter att Gud ska dyka upp i ett sammanhang. Men har han gjort det? Nej, inte så som ni tänker. Men han säger, för de som har väntat på honom, då blir bönesvaret så mycket större, så mycket underbarare än om vi går händelserna i förväg. Så det finns många som har en gudsbild där Gud är upphöjd. Han är skaparen. Och han är personlig på det sättet. Men han ingriper inte i historien. Man tror att Gud har skapat allt och sen dragit sig tillbaks. Och vi lever bara enligt naturlagarna. Och vi lever enligt naturlagarna. Men det som är underbart är att Bibeln är full av tillfällen där Gud gör mirakler. Och vad är ett mirakel? Det är när Gud, skaparen som har skapat naturlagarna, griper in och upphäver dem. Det kan vara ett helande. Det kan vara ett ingripande av något slag. Han är en övernaturlig Gud som längtar efter i Jesaja 30 och vers 18 att vara nådesfull mot oss. Att Gud längtar efter det. Det är hans önskan. Men vi har inte tid att vänta på honom. Många gånger. Och vi är idag skolade att få allting omedelbart. Jag vet inte om ni har läst många gånger reklam så här, så säger man att det är bara ett klick borta. Med andra ord liksom ett musklick på datorn. Sen har man det. Och det är så vi liksom har tänkt. Vi hela vårt samhälle bygger på att vi lever på kredit. Vi köper och använder saker. Och det här är ingen kritik nu för er som sitter med lån och så vidare. Men jag bara säger att det är så vi är fostrade. Inte att spara pengarna och sen köpa någonting. Utan att låna pengarna så att till och med... Okej, det är säkert massa som har gjort det här nu. Men ingen fördömelse om ni har gjort det. Men man lånar pengar till resor. Så att när jag ligger där på stranden i Thailand så vet jag att när jag kommer hem så måste jag betala av det här. Det känns inte riktigt rätt. En helt annan sak med hus och så vidare. För de stiger i värde och så vidare. Men jag tänker just på hur vi är tränade att konsumera för pengar vi inte har. Och nu går EU och USA och alla länder liksom på knäna. Därför att man är överlånad. Man har bara lånat och konsumerat. Och det är samma sak för oss som individer. Det är inget moraltal, utan det är bara ett konstaterande att vi vill ha allting omedelbart. Och jag kan på grund av ett musklick, eller jag kan på grund av mitt kreditkort, eller många kreditkort. Ni har sett när folk öppnar sina plånböcker, det är bara... Det är liksom hur många som helst, liksom, olika kort och så vidare. Man har ingen aning om den här lyxfällan som går på tv då och då, liksom. Man bara ser folk här... Man vet inte ens vad man gör. Man har så många olika grejer som man har handlat. Men vi är tränade att göra det. Vi vill inte vänta på Gud. Vi vill ha allting nu. Det är samhällets motto på något sätt. Och vad är det vi gör om vi inte får det på en gång? Vi bar bönen. Vi tittar upp. Det finns inte det. Vad gör vi? Jo, antingen går vi ut och manipulerar omständigheterna. Liksom, vi fixar till det liksom, bara sparkar upp dörrarna och så vidare. Och sen säger vi liksom att Gud svarade på min bön. Ja, men jag forcerade mig ju fram. Jag väntade inte på Gud. Jag hade ingen förväntan på honom. Eller så ger vi upp och säger Gud svarade inte på bönen.
Jag är inte intresserad av att följa honom. Vi träffar på faktiskt ofta människor som säger, ja, en gång i tiden trodde jag på Gud. Ja, till och med bad vid vissa tillfällen i mitt liv. Men inte längre, för Gud svarade inte på bönen. Är du säker? Vilken bön svarar Gud på för en ofrälst människa? En enda bön. Herre Jesus, kom in i mitt liv och fräls mig. Det är den enda bön som en ofrälst människa kan förvänta sig att Gud svarar på. Därför att bönesvar är för Guds barn. Det är för oss som tror. Det är inte för ofrälsta. Jag säger inte att Gud kan göra några kul grejer för en ofrälst människa som ber och ropar till honom. Därför att han vill göra sig verklig i den personens liv. Men det är den bön som Gud har lovat att svara på. Det är var och en som ropar till honom, var och en som åkallar hans namn ska bli frälst. Så, men för oss är det en annan sak. Vi är hans barn. Och vi kan be om vad vi vill i Johannes 15. Och vadå? Vi ska få det. Han ska skapa det. Han ska ge det till oss. Och jag tänkte på det här att i Filipperbrevet 4 och vers 6. Gör er inga bekymmer för något, utan låt alla era önskningar bli kunniga för honom. Alla! Vi tänker ibland, den där önskningen kan vi nog inte föra fram till Gud, därför att skulle han vara intresserad av det? Det är ju alldeles för profant eller för sekulärt liksom. Nej, han är intresserad av alla detaljer. Ibland säger jag, du ska inte störa Gud med de där detaljerade bönerna liksom. Därför att förstår du inte att han har annat att göra där uppe liksom. Den stora guden i himmelen. Låt honom vara. Som om Gud inte skulle hålla reda på detaljerna. Han älskar att svara på små, små detaljer också. Jag menar, hur dumma är vi egentligen? Ursäkta att jag talar så. Men föräldrarna, vilken förälder finns det som inte vill göra allt för sina barn? Ja, det finns sådana kanske, möjligen. Vi läser om dem i tidningarna, men de är väldigt ovanliga. Jag menar, folk vill. Och Gud säger att om jordiska föräldrar anstränger sig till sitt yttersta för att ge sina barn allting, ja, hur mycket mer ska då inte en himmelsk, fullkomlig Gud göra det? Så naturligtvis så vill Gud ge oss allt med honom. Så han säger, låt alla era önskningar bli kunniga. Och gör er inga bekymmer. Jag brukar vända på den här versen och säga att jag gör mig bekymmer för allt. Men jag får läsa den igen uppenbarligen. Men Gud vet allt. I Psaltaren 139 så står det att han vet redan innan en tanke kommer till vårt huvud, så vet han tanken. Innan tanken uppstår i oss så vet han tanken. Det är ganska allsmäktigt att kunna det. Så han vet det. Men ändå säger han, gör alla era önskningar kunniga inför honom. Och när vi vilar i detta faktum att han har en plan, han har det bästa för oss, vi gör alla våra önskningar kunniga inför honom och vi bekymrar oss inte för konsekvenserna av att vi väntar på honom. Ja, då säger han i Johannes 14:27 att frid ger jag er. Inte en sådan frid som världen ger. Världen kan ge oss en form av frid, tillfällig, sådär. Men ingen permanent frid. Därför den är kopplad till Guds plan. Att vi litar på honom, hans karaktär och natur, och att han vill det bästa för oss. Så vad gör Gud när vi väntar? Han är aldrig passiv. Vi tänker, men jag bad ju den här bönen för några år sedan. Ingenting har hänt. Gud har helt enkelt glömt det. Nej, Gud glömmer ingenting. Det finns bara en enda sak som Gud säger att han har glömt. Det är våra synder. Det är det enda som Gud glömmer. Men allt annat kommer han ihåg, även om vi bad en liten, liten detaljerad bön för många, många år sedan. På ett eller annat sätt så har Gud tagit till sig den här bönen. Och den finns med i hans plan. Och det fanns en tid i Israels historia mellan profeten Malaki, den sista profeten i Gamla testamentet, och Johannes döparen som banade väg för Jesus Kristus. Man kallar det för de 400 tysta åren. Och de som väntade på Messias, Israel, men också andra folk som kände till Israels Gud, de väntade och sa, men det finns ingen profetisk röst längre i Israel. Gud har glömt oss. Vad är det som har hänt? Men vad var det som hände de här 400 åren? Många olika saker. Romarriket fanns senare på plats. Och man byggde vägar. Det fanns ett rättssystem som gjorde att man kunde resa på de här vägarna ganska enkelt och snabbt, tryggt. Man översatte Bibeln, Gamla testamentet, som är skrivet på hebreiska och arameiska, till grekiska, som på den tiden var ungefär som engelskan är idag. Alla kunde lite grann. Vart man än gick kunde man hitta en tolk och så vidare. Hela skriften fanns på grekiska. Så när tiden var mogen, i Galaterbrevet 4:4 står det att han kom när tiden var mogen, Jesus Kristus. Då var allting förberett. Och då skedde det väldigt snabbt. Världen evangeliserades väldigt snabbt. Men vi säger, nu! Det har gått 400 år liksom. Vad har hänt med löftet om Messias? Vad har hänt med profeterna? Men Gud var inte passiv. Han har vårt bästa i sinnet. Men vi tror ofta inte detta. Och jag vill ge er fyra saker den här morgonen. När vi väntar på Gud, så för det första så gör han omständigheterna redo. Han gör omständigheterna redo. Israels barn kom in i löfteslandet och kom till Jeriko. En Jeriko som hade en oerhört stark mur runt omkring. Man kan tänka sig att de skulle haft en slags strategi där, militärisk sådan, att attackera staden och så vidare. Gud säger ingenting, bara gå runt staden. Vandra runt. Dag efter dag gick de runt staden. Och man kan tänka sig de här invånarna i Jeriko, vad de tänkte. Vad håller de på med, de här jubelåsnorna liksom? Vad gör de egentligen? De bara går runt omkring. Tror de verkligen att de ska besegra oss genom att ha en karneval här varje dag? Jag vet inte, liksom, de bara gick där runt. Men faktum är att Gud gjorde någonting i deras hjärta. De blev förvirrade. De blev rädda. De undrade vad som pågick. Liksom. Vad är det här för människor som kommer? Så helt plötsligt, när de hade vandrat på den sjunde dagen, så blev de ombedda att vandra 7 varv. Och vad hände då? Då föll muren. De behövde inte plocka upp ett endaste vapen. Muren föll. Och Gud stred för dem. Och så är det. När vi väntar på honom, då strider han för oss. Och det andra jag tänkte på, förutom att han gör omständigheterna redo, det är att han gör våra motiv rena. Våra motiv. Och ibland så vill vi ha saker, men av vilken anledning? Vad är vårt motiv? Och är det då så att om jag då väntar på Gud, får jag då allt jag vill? Ja, kanske inte exakt, därför att Gud vill ge oss inte vad vårt kött vill ha, utan vad vår nya skapelse vill ha. Så Gud verkar också i oss under tiden och förändrar våra motiv. Och det intressanta är att ibland så ber vi en bön här någonstans, och sedan så går tiden, och så går tiden, och så går tiden, och en dag så kommer vi ihåg att vi bad den här bönen. Och så säger vi, ja men tänk om Gud hade svarat på den bönen så som jag bad den då. Det hade inte varit bra. För vad har hänt i processen? Jo, mina motiv har förändrats. Jag har lärt känna honom mera. Och nu förstår jag att det hade inte varit det bästa för mig. Men Gud har alltid det bästa för mig. Gud kunde ha gett mig det här från första början, uppenbarligen. Han är allsmäktig, han är suverän. Men det hade varit det näst bästa. Eller det hade varit katastrofalt rent av. Men nu förändras mitt motiv. Och när han då svarar på den bönen och jag får det som jag verkligen vill ha i den nya skapelsen, i det nya hjärtat, ja, då ser jag att det är så underbart. Det är långt mycket mer än jag kan tänka eller bedja, som det står i Efesierbrevet 3:20. Och jag tänker på Jesus i Lukas 22 och vers 42. Han säger, inte min vilja utan din. Han talar om Jesus, om sin korsfästelse. Hans motiv var så rena. Det är klart att han kunde bett en bön. Jag vill inte gå till korset därför att jag vill inte lida denna plågsamma död. Men ske din vilja. Inte min vilja. Och det är där som Gud, Jesu hjärta på det sättet behövde inte formas, för han var fullkomlig. Men för oss så är det en formningsprocess. Våra motiv förändras. Han vill att vi ska ha Kristi sinne. Och Gud ändrar ibland våra önskningar. Och när jag då får det, jag får det, så förstår jag att det egentligen var det som jag ville ha. Det som jag behövde egentligen. Det är samma sak som en förälder ger inte en bil till ett litet barn. Eller någonting som är farligt. Därför att man är ännu inte redo. Man är ännu inte mogen för det. Men det betyder inte att man inte vill ge det. Man längtar efter den dagen när jag kan ge det. När personens karaktär och natur är mogen nog för att hantera det här. Men är det kärleksfullt att ge det så tidigt så att barnet skadar sig eller gör någonting tokigt? Naturligtvis inte. Föräldern har mer kunskap än vad barnet har, uppenbarligen. Och hur mycket mer förståelse har inte Gud av hur saker och ting är i våra liv. Men han gör också följderna av felaktiga beslut om intet. Han gör följderna av felaktiga beslut om intet. Vi talar om Abraham tidigare och Lot. Hans brorson. De levde tillsammans. Vi läser om det i första Mosebok 13. Och det blev lite trångt för deras herdar. De hade så Gud hade välsignat deras boskap. De hade så mycket. Så de var tvungna att gå åt två olika håll. Och Abraham sa, inte ska vi bråka och tvista. Det finns ju gott om land. Mark. De stod på en plats där Lot kunde se ut. Han såg Jordanslätten, han såg att den var bördig och fin och gott om vatten. Han sa, jag tar den platsen. Men Abraham hade redan sagt, du väljer först. Och men vi säger, men om någon annan får välja, då tar ju de den bästa biten. Och jag får ju bara kvar liksom skräpet. Inte så med Gud. Det är för att Gud vet. Vad hände med Lot? Jo, han bodde i närheten av Sodom och Gomorra. Två städer som var otroligt syndiga, otroligt onda. Och han var dragen till, och det stod att han satte upp sitt tält liksom i närheten av de här städerna, så att när han hörde liksom dunka dunka ljudet från nattklubbarna i Sodom och Gomorra, då var han sugen och han drogs dit. Men Abraham stod kvar och väntade på och tog den bit som Gud hade valt åt honom. Och jag tycker det är fantastiskt. Vi kan inte gå fel när Gud väljer. Ja, men tänk om jag inte liksom vässar mina armbågar och tar mig fram i den här världen. Då får jag ju välja sist. Ja, men om jag låter det här valet vara Guds val, behöver jag inte oroa mig. För att den här världen kommer att välja i åskådning. Vad man ser. Det där ser fint ut. Det här vill jag ha. Men i slutändan så är det bittert. Och det var så som hände med Lot. Han hamnade i Sodom och Gomorra. Han bodde i de här städerna. Och det står att hans rättfärdiga själ led. Visserligen, han var ju en troende. Men när domen skulle falla så var Gud tvungen att skicka änglar in och slita honom ut ur staden. Och samma är det med oss. Vi lever i den här världen och vi älskar den här världen. Och när Jesus kommer så kommer han att ta också de kötsliga kristna med sig. Därför att vi är frälsta av nåd. Ja. Men det är ungefär som att nej, jag skulle nog vilja stannat lite längre. Men Abraham blev så välsignad. Han, Gud uppfyllde löftena. Och han sa, jag låter Gud välja åt mig. Så på det sättet när Abraham väntade på att Lot, fick välja först. Då räddade Gud Abraham från, vadå, ödesdigra konsekvenser. Tänk om han också hade satt upp sitt tält och levt i närheten av Sodom och Gomorra. Då hade han också kanske varit i den här kategorin som hade fått släpas ut ur staden. Därför att han var så liksom dragen till det världsliga. Men han gjorde det inte. Han väntade. Så när vi väntar på Gud så fattar Gud beslut åt oss. Och människor runt omkring oss fattar beslut och tycks få allt det bästa av den här världen. Men vi vet aldrig, Gud har slutordet. Han har slutrepliken. Vi slipper så många konsekvenser. Vi missade det som kanske var bäst för oss. Men när vi låter honom välja, då kan vi inte gå fel. Och sedan det fjärde och sista. Han gör vårt vittnesbörd starkare. Men ibland säger vi, men det är tvärtom. Tänk om jag liksom uttrycker någonting jag vill ha i mitt liv som kristen och människor vet om det och så hör man liksom de säger liksom, han litar på Gud den där killen eller tjejen och vad har de fått i sitt liv jämfört med vad vi har mycket finare bilar och större hus och mera pengar och mycket mera välsignelse i den här världen. Det har ju inte lönat sig för dem att tro på Gud, det är ganska uppenbarligt. Så. Men i Saltaren 25 och vers 3 står det att ingen kommer på skam som hoppas på dig. Vilket löfte. Om vi hoppas på honom, ingen kommer på skam. Gud gör garanterat någonting i våra liv. I Jesaja 28:16 står det att ingen som tror på honom ska stå där med skam. Ingen som tror på honom. I Saltaren 37 och vers 34 står det att vänta på Herren och håll dig på hans väg. Han ska upphöja dig så att du får ärva landet. Du ska se hur de ogudaktiga blir utrotade. Fantastiskt. Vilken tid. Ett löfte. Att om jag bara förblir i honom. Om jag bara väntar på honom. Om jag håller mig till honom. Om jag fortsätter som den här andliga skulptören. Att hacka ut eller tälja fram den här rätta gudsbilden, att jag förstår vem Gud är, hur han har uppenbarat sig i skriften. Om jag definierar hans karaktär och natur för mig själv mer och mer, och då vågar jag vänta på honom, då vill jag vänta på honom, och när han sen svarar, då blir det underbart. Och att inte vänta på Gud är ju egentligen att misstro honom. Därför att han har ju sagt att han vill uppfylla de här löftena till oss. Det är bara en fråga om när och hur. Inte om. Så vad ska vi säga om detta? Vad ska vi säga om Guds vilja? Perfekta vilja. Finns det någon av oss som kan säga att vi lever i den just nu? Kan någon säga att vi alltid har levt i den, alltid kommer att leva i den? Nej, inte i en praktisk bemärkelse. Men hur finner vi Guds vilja? Jag skulle vilja påstå den här morgonen att Guds vilja för en troende är bara en bekännelse borta. Med andra ord, jag kan ha gjort hur många fel och misstag som helst. Jag hade väntat på Gud i ett enda skede i mitt liv. Jag lever i en massa konsekvenser som inte är bra på olika områden. Jag har det näst bästa i så många olika sammanhang. Vad ska jag göra? Mera fördömelse. Mera skam. Mera döda gärningar i mitt liv. För att kompensera det här. Och behaga Gud kanske. Nej. Bekänn inför Gud. Säg okej, Gud, jag har inte väntat på dig. Eller jag väntade inte på dig i det här sammanhanget. I det ögonblicket, vad gör han? Han renar våra tankar. Han renar våra sinnen, våra hjärtan. Han förlåter oss våra synder. I det ögonblicket är jag i hans perfekta vilja. Och allt samverkar till det bästa. För de som älskar honom och som är kallade efter hans rådslut i Romarbrevet 8:28. Allt sker för vår skull i andra Korinthierbrevet 4:15. Det är svårt att tro det, det är svårt att förstå det. Men om jag har rätt gudsbild, då vet jag det, då förstår jag det. Då prisar jag Herren för det. Han säger, jag vill vänta, jag vågar vänta. Därför att det är hans vilja att svara på mina böner. Att ge mig allt det som jag vill ha. Låt alla era önskningar bli kunniga inför honom. Och bekymra er inte. Jag tycker det är ett fantastiskt löfte som Gud ger oss. Men han är inte passiv när vi väntar på honom. Bönesvaret dröjer av den enkla anledningen att han vill göra omständigheterna redo. Så att det blir så tydligt och klart för oss och för omgivningen att det var Gud som gjorde det. Han vill göra våra motiv rena. Han vill att vi ska förstå att det han har för oss är det allra bästa. Och att vi, när vi initialt bad bönen eller längtade i våra hjärtan efter det här, så var det kanske inte precis vad som var bäst för oss. Men i processen så förändrar han det. Och han vill göra de här följderna av våra felaktiga beslut om intet. Under tiden som vi ser hur andra valde, Lot exempelvis. Men vi ser att de här valen inte var så bra egentligen. Så ser vi att till slut så var det Guds val som var det rätta. Det fick Abraham förstå efter ett tag. Och det gör också vårt vittnesbörd starkare. Därför att vi lär känna honom under tiden. Och vi förstår att han förmår att göra mer än vad vi kan tänka eller bedja. Det är just det som han lovar här i Jesaja 64, vers 4. Aldrig någonsin har man hört. Aldrig har något öra uppfattat. Aldrig har något öga sett. En annan Gud än dig handlar så mot dem som väntar på honom. De var alla överväldigade över Guds ingripande. Det var mycket större, mycket bättre, mycket mer fantastiskt än vad de någonsin hade kunnat tro. Men det förutsatte att de väntade på honom. Och vi har samma löfte idag. Vänta på honom. Och han ska göra det. Vänta på Guds bästa. Vi nöjer oss inte med det näst bästa. Vi vill ha det som är Guds bästa. Amen.